Det här är hörförståelseprovet i svenska medellång lärokurs hösten 2009 och det består av 5 avsnitt. En del avsnitt får du höra 2 gånger, en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar del 1. Du får höra ett program om en vardagshjälte. Du har programmet först i dess helhet och sen i delar.
Hej och välkomna till vår regionala förmiddag. Kalle heter jag som sitter i studion idag. Eftersom det är fredag bjuder vi på en massa roligheter. Allra först ska vi utse månadens vardagshjälte som ni kära lyssnare har tipsat oss om. Vi har fått en massa goda förslag och att utse vinnaren har inte varit lätt. För alla hade varit värda titeln. Men valet föll till slut på en hjälte som gör gott i det tysta. Vi tar in Martin från Liljendal på tråden.
Martina.
Förlåt. Hej Martina. Hej Martina. Det är du som har föreslagit den person vi valt i vardagshjälten.
Mm.
Kan du berätta lite om personen i fråga?
Det handlar om en ung man som är nog en av de finaste personerna jag vet. Han hjälper många människor utan att göra väsen av sig. Han ställer upp för åldringar i grannskapet som inte klarar sig på egen hand. Han skottar snö, klipper gräs och går ärenden. Han besöker servicehemmet och spelar och sjunger med pensionärerna.
Oj då.
Han gör allt det här helt utan ersättning, bara för viljan att hjälpa.
Det låter nog som en sann vardagshjälte. Nu ska vi avslöja namnet på personen. Det handlar om Anton Blomqvist från Liljedal. Hej Anton, du är nu med oss i sändningen.
Hej, hej.
Du har just blivit vald till vardagens hjälte. Det är din vän Martina som har föreslagit dig. Vi har hört om allt gott som du gör för andra. Vad är det som driver dig till att skotta snö och hjälpa på så många sätt?
Jag vill göra något meningsfullt. Jag tycker om människor och har gott om tid. Dessutom tror jag på det här med nyttomotion. Jag är igång så mycket att jag inte behöver springa på gym eller annat. Sen har det alltid varit så i vårt grannskap att människor ställer upp för varandra. Om gamla människor ska kunna bo kvar hemma behöver de lite hjälp. Annars går det bara inte. Det är min övertygelse.
Ja, det har du rätt i. Det här med ålder, hur gammal är du själv, Anton?
Jag är 23.
Ja, du är en ung vardagshjälte. Du säger att du har gott om tid. Vad sysslar du med annat än hjälper andra?
Jag bär ut tidningar. Det betyder att jag är uppe med tuppen och slutar jobba mitt på dagen. Sen hinner jag med en hel del annat.
Ja, vi säger tack till Anton som får vårt hjältepris på posten. Och ni, kära lyssnare, ring eller skriv till oss och föreslå nästa månads hjälte. Titta er noggrant omkring i grannskapet. Ofta finns det någon som gör mycket gott alldeles i närheten. Hjälteglorien syns kanske bara inte vid första ögonkastet.
Titta på fråga 1.
Hej och välkomna till vår regionala förmiddag. Kalle heter jag som sitter i studion idag. Eftersom det är fredag bjuder vi på en massa roligheter. Allra först ska vi utse månadens vardagshjälte som ni kära lyssnare har tipsat oss om. Vi har fått en massa goda förslag och att utse vinnaren har inte varit lätt. För alla hade varit värda titeln. Men valet föll till slut på en hjälte som gör gott i det tysta. Vi tar in Martin från Liljendal på tråden.
Martina.
Förlåt. Hej Martina. Hej Martina. Det är du som har föreslagit den person vi valt i vardagshjälte.
Mm.
Kan du berätta lite om personen i fråga?
Svara på fråga 1. Titta på fråga 2.
Det handlar om en ung man som är nog en av de finaste personerna jag vet. Han hjälper många människor utan att göra väsen av sig. Han ställer upp för åldringar i grannskapet som inte klarar sig på egen hand. Han skottar snö, klipper gräs och går ärenden. Han besöker servicehemmet och spelar och sjunger med pensionärerna.
Oj då.
Han gör allt det här helt utan ersättning, bara för viljan att hjälpa.
Det låter nog som en sann vardagshjälte. Nu ska vi avslöja namnet på personen. Det handlar om Anton Blomqvist från Liljedal. Hej Anton, du är nu med oss i sändningen.
Svara på fråga 2, titta på fråga 3.
Hej, hej.
Du har just blivit vald till vardagens hjälte. Det är din vän Martina som har föreslagit dig. Vi har hört om allt gott som du gör för andra. Vad är det som driver dig till att skotta snö och hjälpa på så många sätt?
Jag vill göra något meningsfullt. Jag tycker om människor och har gott om tid. Dessutom tror jag på det här med nyttomotion. Jag är igång så mycket att jag inte behöver springa på gym eller annat. Sen har det alltid varit så i vårt grannskap att människor ställer upp för varandra. Om gamla människor ska kunna bo kvar hemma behöver de lite hjälp. Annars går det bara inte. Det är min övertygelse.
Ja, det har du rätt i. Det här med ålder, hur gammal är du själv, Anton?
Jag är 23.
Svara på 3, titta på 4 och 5.
Ja, du är en ung vardagshjälte. Du säger att du har gott om tid. Vad sysslar du med annat än hjälper andra?
Jag bär ut tidningar. Det betyder att jag är uppe med tuppen och slutar jobba mitt på dagen. Sen hinner jag med en hel del annat.
Ja, vi säger tack till Anton som får vårt hjältepris på posten. Och ni, kära lyssnare, ring eller skriv till oss och föreslå nästa månads hjälte. Titta er noggrant omkring i grannskapet. Ofta finns det någon som gör mycket gott alldeles i närheten. Hjälteglorien syns kanske bara inte vid första ögonkastet.
Svara på 4 och 5. Här börjar del 2. Du får höra en intervju med Ronja på naturskolan. Du intervjuar först i dess helhet och sen i delar.
Ungarna i Österbotten vet för lite om naturen. Det här ska man råda bot på genom en ny naturskola. Naturskolan kommer på beställning när biologilärarna så önskar. Det handlar alltså inte om en skola som konkurrerar med den riktiga skolan, utan den kompletterar den obligatoriska undervisningen. Vi ska be Ronja Lind, som leder projektet med den nya skolan, att berätta lite mer. Vad handlar det om egentligen, Ronja?
Ja, lärarna ringer och beställer ett visst program. För mindre barn kan det handla om att uppleva naturen med alla sinnen och på ett lekfullt sätt. Vi kan till exempel använda oss av sagor. Ungarna får klä ut sig till troll eller andra figurer och så går vi ut i skogen. Tillsammans med äldre barn riktar vi in oss på miljöfostran och så lär vi dem se skillnad på gran och tall. Det är ju faktiskt så sorgligt att många barn inte känner till våra vanligaste trädslag längre.
Vem kan beställa er? Finns ni till för alla?
En stor del av de svenska skolorna i Österbotten kan utnyttja våra tjänster. Vårt område sträcker sig ungefär från Nykarleby till Kristinestad. Vi vänder oss till årskurserna 1-9, så gymnasier och yrkesskolor faller utanför. Området är stort och det är fint, för vi har ju så fina utflyktsmål som vi kan ta eleverna till. Vi har skog och vi har skärgård. En fantastisk natur helt enkelt.
Får jag fråga vem det är som betalar kalaset?
Visst får du det. Kommunerna står för en liten del, men sen gäller det för mig att hitta sponsorer. Det finns föreningar och företag som är villiga att stödja det här projektet ekonomiskt. Jag ska börja förhandla med dem så fort som möjligt. Folk har vi däremot tillräckligt redan. Många som bara hört talas om oss har frågat och de får jobba utan ersättning som övervakare och hjälpredor. Det finns också lärare som har anmält sitt intresse, men de ska ha lön förstås.
Varför behövs det en naturskola? Räcker det inte med biologiundervisningen i den vanliga skolan?
Människorna vistas mer och mer inomhus. Kunskapen om naturen har minskat. Det kanske beror på urbaniseringen. Men naturen kan också vara skrämmande för en nutidsmänniska. Det har jag kunnat lägga märke till. Många grips av panik vid tanken på att gå ensam i svampskogen. Själv ser jag ut över bara träd från mitt köksfönster och älgar och harar äter äpplen på min gård och det är långt till närmaste granne. Så vill jag ha det. Men alla behöver inte vara lika modiga som jag. Huvudsaken är att det blir vän med naturen.
Titta på fråga 6.
Ungarna i Österbotten vet för lite om naturen. Det här ska man råda bot på genom en ny naturskola. Naturskolan kommer på beställning när biologilärarna så önskar. Det handlar alltså inte om en skola som konkurrerar med den riktiga skolan, utan den kompletterar den obligatoriska undervisningen. Vi ska be Ronja Lind, som leder projektet med den nya skolan, att berätta lite mer. Vad handlar det om egentligen, Ronja?
Svara på 6. Titta på 7 och 8.
Ja, lärarna ringer och beställer ett visst program. För mindre barn kan det handla om att uppleva naturen med alla sinnen och på ett lekfullt sätt. Vi kan till exempel använda oss av sagor. Ungarna får klä ut sig till troll eller andra figurer och så går vi ut i skogen. Tillsammans med äldre barn riktar vi in oss på miljöfostran och så lär vi dem se skillnad på gran och tall. Det är ju faktiskt så sorgligt att många barn inte känner till våra vanligaste trädslag längre.
Svara på 7 och 8. Titta på 9 och 10.
Vem kan beställa er? Finns ni till för alla?
En stor del av de svenska skolorna i Österbotten kan utnyttja våra tjänster. Vårt område sträcker sig ungefär från Nykarleby till Kristinestad. Vi vänder oss till årskurserna 1-9, så gymnasier och yrkesskolor faller utanför. Området är stort och det är fint, för vi har ju så fina utflyktsmål som vi kan ta eleverna till. Vi har skog och vi har skärgård. En fantastisk natur helt enkelt.
Svara på 9 och 10. Titta på 11 och 12.
Får jag fråga vem det är som betalar kalaset?
Visst får du det. Kommunerna står för en liten del, men sen gäller det för mig att hitta sponsorer. Det finns föreningar och företag som är villiga att stödja det här projektet ekonomiskt. Jag ska börja förhandla med dem så fort som möjligt. Folk har vi däremot tillräckligt redan. Många som bara har hört talas om oss har frågat och de får jobba utan ersättning som övervakare och hjälpredor. Det finns också lärare som har anmält sitt intresse, men de ska ha lön förstås.
Svara på 11 och 12. Titta på 13 och 14.
Varför behövs det en naturskola? Räcker det inte med biologiundervisningen i den vanliga skolan?
Människorna vistas mer och mer inomhus. Kunskapen om naturen har minskat. Det kanske beror på urbaniseringen. Men naturen kan också vara skrämmande för en nutidsmänniska. Det har jag kunnat lägga märke till. Många grips av panik vid tanken på att gå ensam i svampskogen. Själv ser jag ut över bara träd från mitt köksfönster och älgar och harar äter äpplen på min gård och det är långt till närmaste granne. Så vill jag ha det. Men alla behöver inte vara lika modiga som jag. Huvudsaken är att det blir vän med naturen.
Svara på 13 och 14. Här börjar del 3. Du får höra en guidning i kommissarie Wallanders Ystad. Du hör guidningen först i dess helhet och sen i delar.
Välkomna till Ystad. Staden som tidigare nästan sov om vintern och bara levde upp under några få korta sommarmånader har tack vare böckerna och filmerna om kommissarie Wallander förvandlats totalt. Idag känner de flesta till att Henning Mankels romanfigur bor just här. Och det lockar hit en mängd turister året om. Just sådana som ni. Och nu ska vi vandra i Wallanders fotspår. Men vi kommer inte att möta honom själv, och ni undrar kanske varför. Orsaken är helt enkelt den att vi inte har kunnat enas om vem som ska vara Ystads egen Wallander. En del gillar Christer Henriksson som spelar rollen i de senaste filmerna, men det är många som tycker att Rolf Lassgård är den enda rätte Wallander. Att lansera ytterligare en Wallander-typ skulle rent av kunna skapa förvirring. Det handlar mycket om film här i Ystad. Här ligger Sveriges äldsta biograf, biografteatern Skala från år 1910. Renoverad och fin med den senaste tekniken. Och här har vi tack vare alla Wallander-filmerna kunnat bygga upp Skandinaviens största filmstudio. Ändå sker en stor del av inspelningarna också ute på gator, torg och på landsbygden. Många Ystadsbor har blivit filmstjärnor på kuppen. Det behövs ju massor av statister i filmerna. Och stadsborna tävlar om att komma med i så många filmer som möjligt. Nu ska vi kliva ombord på den här gamla lastbilen som långsamt ska ta oss genom miljöerna medan var och en av er får grubbla över en deckargåta. Ni ska helst klara av den ensam, men ni får också jobba i par. När vi är framme vid hotellet för lunch samlar jag in era svar. Sen får vi se vem av er som har klarat av att vara lika duktig som kommissarie Wallander. Den som vinner får ett trevligt pris. Så där ja, nu är vi framme vid hotellet. Här kliver vi av. Och då vill jag informera er om att om det finns någon som ännu inte har någonstans att ta in på för natten kan jag ge ett riktigt gott Wallander-tips. Övernatta i Wallanders lägenhet på Mariegatan. Man har gjort om adressen i boken till en övernattningslägenhet för just Wallander-turister. Trevlig fortsättning på dagen och smaklig deckarmåltid.
Titta på 15 och 16.
Välkomna till Ystad. Staden som tidigare nästan sov om vintern och bara levde upp under några få korta sommarmånader har tack vare böckerna och filmerna om kommissarie Wallander förvandlats totalt. Idag känner de flesta till att Henning Mankels romanfigur bor just här och det lockar hit en mängd turister året om. Just sådana som ni. Och nu ska vi vandra i Wallanders fotspår. Men vi kommer inte att möta honom själv, och ni undrar kanske varför. Orsaken är helt enkelt den att vi inte har kunnat enas om vem som ska vara Ystads egen Wallander. En del gillar Christer Henriksson som spelar rollen i de senaste filmerna, men det är många som tycker att Rolf Lassgård är den enda rätte Wallander. Att lansera ytterligare en Wallander-typ skulle rent av kunna skapa förvirring.
Svara på 15 och 16. Titta på 17 och 18.
Det handlar mycket om film här i Ystad. Här ligger Sveriges äldsta biograf, biografteatern Skala från år 1910. Renoverad och fin med den senaste tekniken. Och här har vi tack vare alla Wallander-filmerna kunnat bygga upp Skandinaviens största filmstudio. Ändå sker en stor del av inspelningarna också ute på gator, torg och på landsbygden. Många Ystadsbor har blivit filmstjärnor på kuppen. Det behövs ju massor av statister i filmerna. Och stadsborna tävlar om att komma med i så många filmer som möjligt.
Svara på 17 och 18, titt på 19 och 20.
Nu ska vi kliva ombord på den här gamla lastbilen som långsamt ska ta oss genom miljöerna medan var och en av er får grubbla över en deckargåta. Ni ska helst klara av den ensam, men ni får också jobba i par. När vi är framme vid hotellet för lunch samlar jag in era svar. Sen får vi se vem av er som har klarat av att vara lika duktig som kommissarie Wallander. Den som vinner får ett trevligt pris. Så där ja, nu är vi framme vid hotellet. Här kliver vi av. Och då vill jag informera er om att om det finns någon som ännu inte har någonstans att ta in på för natten kan jag ge ett riktigt gott Wallander-tips. Övernatta i Wallanders lägenhet på Mariegatan. Man har gjort om adressen i boken till en övernattningslägenhet för just Wallander-turister. Trevlig fortsättning på dagen och smaklig deckarmåltid.
Svara på 19 och 20. Här börjar del 4. Du hör Matilda och Markus berätta om test som de har gjort. Du har programmet en gång. Titta på fråga 21.
Hej, jag heter Markus. Vem vill bli miljonär i ett spel som kan spelas av hela familjen? Om det är många som spelar spelet blir det långtråkigt, för då får man vänta så länge på sin tur. Spelet är ändå roligt och man får veta en massa som man inte visste tidigare. Men frågorna är svåra. Fast extra roligt blev det eftersom jag vann.
Svara på 21. Titta på 22 och 23.
Hej, jag heter Matilda.
jag testade en hamburgerrestaurang med min kompis. Vi beställde en mellanläsk, hamburgare och pommes frites. Det tog ungefär 2 minuter, vilket var väldigt snabbt. Det som var bäst var köttet och såsen mellan brödhalvorna. Köttet var gott och genomstekt. Det var lite folk, men en ganska störande miljö, för de städade med en maskin när vi var där. Pommes fritesen var för salta, tyckte jag. Brödet var lite hårt i kanterna och toaletten var avstängd.
Svara på 22 och 23. Titta på 24.
Vi smakade också på yoghurt. Det var vaniljsmak med jordgubbar. Den var helt okej. Inte sämre än de som vi vanligen brukar köpa. Yoghurten innehöll ganska mycket socker och fett. Det kunde man klart känna. Den måste också ha en massa kalorier. Vi kommer nog inte att köpa den här sorten i framtiden. Dyr var den också.
Svara på 24. Titta på 25.
Till sist testade vi en ny glass. Den var inte så god på grund av sin isiga smak. I övrigt smakade den hallon. Priset var inte heller bra. Glassen smälte fort och förpackningen var dålig. Efter en halvtimme smakade glassen saftsoppa.
Svara på 25.
Nu är vi framme vid provets femte och sista del. Du får höra ett radioprogram där lyssnarna har fått skicka in frågor till djurparken Zoo. Du hör programmet i 5 avsnitt. Du får höra varje avsnitt 2 gånger efter varandra.
Titta på fråga A.
I dagens program av Ni frågar, vi svarar får ni ställa frågor till Jan Tillman som är chef för djurparken Zoo. Här kommer den första frågan. Varför kan man inte få ha apor som husdjur? De är ju helt ofarliga.
Det är riktigt, men apan är ett utpräglat flockdjur. En apa ska höra till en riktig apfamilj. Den mår inte bra av att sitta ensam som husdjur. Därför är det förbjudet att ha apor som husdjur. Det finns en lag som skyddar djur mot djurplågeri. Djur ska inte behöva lida.
I dagens program av Ni frågar, vi svarar får ni ställa frågor till Jan Tillman som är chef för djurparken Zoo. Här kommer den första frågan. Varför kan man inte få ha apor som husdjur? De är ju helt ofarliga.
Det är riktigt, men apan är ett utpräglat flockdjur. En apa ska höra till en riktig apfamilj. Den mår inte bra av att sitta ensam som husdjur. Därför är det förbjudet att ha apor som husdjur. Det finns en lag som skyddar djur mot djurplågeri. Djur ska inte behöva lida.
Svara på A. Titta på B.
Här kommer en fråga till om husdjur. I många länder håller man fasaner som husdjur. Tycker du att man ska ha fasaner som husdjur?
I Sverige är det förbjudet att hålla fasanen som husdjur. Fasanen kommer ursprungligen från Asien, så den finns egentligen inte i vår natur. Tyvärr finns det knäppskallar som släpper ut fasaner från farmerna. Därför ökar antalet fasaner i vår natur, men de hör absolut inte hemma där.
Här kommer en fråga till om husdjur. I många länder håller man fasaner som husdjur. Tycker du att man ska ha fasaner som husdjur?
I Sverige är det förbjudet att hålla fasanen som husdjur. Fasanen kommer ursprungligen från Asien, så den finns egentligen inte i vår natur. Tyvärr finns det knäppskallar som släpper ut fasaner från farmerna. Därför ökar antalet fasaner i vår natur, men de hör absolut inte hemma där.
Svara på B, titta på C.
Här kommer en lite rolig fråga. Gunilla skriver så här. Vi diskuterade under en fikapaus på jobbet att människor för nöjes skull smyger sig på tuggande kor och välter dem. Det skulle man kanske prova. Eller kan kon skada sig om man välter den?
Jag har aldrig hört talas om detta. Det låter absurt. Visst skulle man kunna smyga sig på en ko, men vem vill göra det? Ingen vettig människa sysslar väl med sådant. Vem orkar välta en ko som väger 400 kilo och står stadigt på fyra ben?
Här kommer en lite rolig fråga. Gunilla skriver så här. Vi diskuterade under en fikapaus på jobbet att människor för nöjes skull smyger sig på tuggande kor och välter dem. Det skulle man kanske prova. Eller kan kon skada sig om man välter den?
Jag har aldrig hört talas om detta. Det låter absurt. Visst skulle man kunna smyga sig på en ko, men vem vill göra det? Ingen vettig människa sysslar väl med sådant. Vem orkar välta en ko som väger 400 kilo och står stadigt på fyra ben?
Svara på C. Titta på D.
Här kommer en fråga som gäller djurparken. Har ni tapirer?
Nej, det har vi aldrig haft. Även om vi hade tropiska djur här före 1940. Numera har zoo nästan bara nordiska djur. Egentligen har vi inga tropiska djur utom på akvariet. Där har vi några. Men tapirer har vi inte plats för.
Här kommer en fråga som gäller djurparken. Har ni tapirer?
Nej, det har vi aldrig haft, även om vi hade tropiska djur här före 1940. Numera har zoo nästan bara nordiska djur. Egentligen har vi inga tropiska djur utom på akvariet. Där har vi några. Men tapirer har vi inte plats för.
Svara på D. Titta på E.
Den sista frågan lyder: är det möjligt att få sommarjobb på zoo? Vilken utbildning behöver man i så fall?
Att vara djurvårdare är ju ett ansvarsfullt yrke. Vi tar bara in elever från gymnasier som utbildar blivande djurvårdare. Också om vi inte har så värst många farliga djur så ska man veta och kunna en hel del om djurens beteende.
Den sista frågan lyder: är det möjligt att få sommarjobb på zoo? Vilken utbildning behöver man i så fall?
Att vara djurvårdare är ju ett ansvarsfullt yrke. Vi tar bara in elever från gymnasier som utbildar blivande djurvårdare. Också om vi inte har så värst många farliga djur så ska man veta och kunna en hel del om djurens beteende.
Svara på E. Nu är provet slut. Du har nu 8 minuter på dig att kontrollera dina svar. Hej då!